Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det här är tillbaka till dåtiden och vi är äntligen tillbaka. Den här gången är året 1969, en vecka i månadsskiktet. En vecka i månadsskiftet januari-februari. Jag heter Thomas Kulshage.
Jag heter David Skoda-Volpe.
Och vi gör som traditionen säger, vi börjar med tre snabba.
Tre snabba.
Vad har du för relation till proffsboxning?
Jag blir rädd varje gång.
Ja. Fine.
Nej, men helt ärligt. Jag har aldrig... Jag kan inte förstå.
Nej, okej. Okay. Det är i alla fall irritation på sportsidan i Svenska Dagbladet. Kritiken är riktad mot Sveriges justitieminister Herman Kling. För att han vill att det ska bli 6 månaders fängelse för den som gör en rörelse som liknar en boxares.
Asså?
Jag vet inte riktigt om det var så hårt från justitieministerns sida. Men
det är en bra bild han målar upp, den är tydlig.
Jo, och den här sportjournalisten tycker då, ja men vadå, får pojkar som slåss på skolgården på skämt, får de göra det här eller ska de också sätta sig i finkan? Det kommer vara VM-final snart i hockey mellan Sovjet och Tjeckoslovakien. Det kommer ju bli slagsmål på isen. Ska de tas av isen och få 6 månaders fängelse? Och så vidare.
Hockeyparallellen kändes ju bättre än pojkarna på skolgården, måste jag säga. Men ja, jag fattar vad han menar. Ja.
Herman Kling i alla fall, jag sökte på han. Han la ju fram en proposition i maj 1969 om att det skulle bli förbjudet med proffsboxning i Sverige.
Det är väl en diskussion som har funnits hela vägen fram till, inte kanske dessa dagar, men ganska långt in på 2000-talet.
Ja, det förbjuds ju den 1 januari året efter, 1970. Och var faktiskt olagligt i Sverige fram till 2007, då det återigen blev tillåtet i Sverige.
Ja, det går ju jämnt rykten om att stora ledare, när de inte har setts på några dagar, så går det rykten om att de är döda. Är det så just nu kanske till och med Nordkoreas ledare?
Ja, men det verkar som att han har visat upp sitt anlete igen.
Ja, han har gjort det, okej. Okay.
Det verkar så i alla fall.
Mm. I januari 1969 så var det i alla fall Mao Zedong som de västerländska medierna skrev om och menade att ja, han har nog coola vippen här, för vi har inte sett han på länge. Nej, men vad gör man då i Kina? Eller vad gör Mao Zedong för att få tyst på de här ryktena? Jo, han deltar vid ett massmöte i Peking. Ja, rapporterna därifrån, det är ju officiella medier då som rapporterar att Mao är vid utmärkt hälsa och på strålande humör. Och hur beskrivs han då? Ja, det är väl ungefär som Socialdemokraterna skulle beskriva Stefan Löfven, tänker jag, vid ett massmöte. Han beskrivs som den lysande solen. Och folket då? Jo, de är solblommorna som blommar lyckligt under hans sken.
Du, jag fortsätter vid Kina när du ändå var där. På tv hade det varit någon pjäs eller någonting om boxarupproret.
Mm, jag såg det.
Då verkar ju Svenska Dagbladet passa på att skriva om någon som faktiskt var med under boxarupproret år 1900. Det var en person som hette Joel Kullgren.
Ja.
Och det hör ju till saken att han faktiskt inte var med när boxarupproret i Kina skedde, utan han hade turen att lämna Kina precis innan det skedde. Hans föräldrar var missionärer i Shanxi-provinsen. Efter att boxa upp ordet så blev det fred mellan britter och kineser, och man bestämde att man skulle resa minnesstenar till de här missionärerna som hade blivit mördade.
Mm.
Joels pappa Nils, då, den här missionärsgubben, han var missionär i Hubei-provinsen istället för Svenska Missionsförbundet. Och han fick rycka in när det var hungersnöd i Shanxi. Så att han åkte alltså tillbaka till den här platsen där hans vänner hade blivit mördade 30 år tidigare. Han skulle dela ut mat och ris till de utsatta människorna.
Mm.
Och när han ändå var där så ville han ju passa på att besöka minnesstenarna. Ta ett, kanske ett sista farväl till kompisarna som hade dött 30 år tidigare.
Mm.
Men då var han med om något mycket speciellt. Han gick fram till stenarna och på ena stenarna såg han texten: denna sten restes till minnet av missionären Nils Kullgren.
Han var död.
Han såg alltså sin egen gravsten. Det sker inte ofta.
Nej.
När man gör det, ja, vad gör man?
Ja, man tar en selfie.
Ja, det var det han gjorde. Selfie. Han lät väl någon ta kort när han stod bredvid sin egen gravsten, för den var på bild i Svenska Dagbladet.
Vi är snabba.
Jo, men då ska myset börja här, och äntligen var det faktiskt så att vi körde tre snabba ganska snabbt. Det har ju aldrig hänt tidigare.
Nej.
Ja, vill du köra igång? Vad har du?
Mm, jag såg en text om Beatles.
Ja, men då är det svårt att inte läsa vidare.
Ja, det är det. Men det här var bara en liten sak. Jag vet inte om det var någon skivförsäljning. Eller, det var bara en parentes. Men jag visste ju att det här var veckan då Beatles gjorde sin sista spelning.
Okej, aha.
Ja, men den här klassiska spelningen, torsdag den 30 januari. Jag visste inte att det var en torsdag, ska tilläggas.
Är det när de står på taket?
Ja, på Apple Records. De står uppe på taket.
Blev det en hel spelning av det, eller blev det någon musikvideo?
Ja, det finns ju på, de spelar in det både på, med video och ljud. Ljud och bild.
Okej, det är en bra kombo där, tänker jag.
Ja, men de körde fem låtar, tror jag, men de gjorde några omtagningar.
Var det första gången man körde på tak så där, tror du?
Nej, det var faktiskt inte det. Men det är väl det kända exemplet som ledde till att fler ville göra det här efteråt.
Och gud vad många band som har spelat på tak. Ja. I musikvideor och sådär. Alltså det har ju blivit det är ju klischigt. Det är ju inte bra längre. Jag kommer ihåg när Red Hot Chili Peppers gjorde det där för 10 år sedan. Det kändes ju bara trött.
Mm.
Men då var det ju inte det.
Nej, alltså, det är ju inte alla som är intresserade av Beatles, men alltså grejen var ju att det Beatles gjorde, det var att de ställde sig uppe på taket och spelade, vilket skapade förvåning, för det här är centrala London och det här var under lunchtid, så att människor stannade ju till, de hörde ju att det var Beatles. Det här pajade också trafiken, vilket ledde till att polisen till slut, alltså de ville ju inte släppa in polisen i byggnaden först, men sen så gick ju polisen in och gick upp på taket och avbröt konserten.
Mm.
Fast nu står de ju faktiskt, om du har sett den där filmen, de står ju på taket ett tag innan. De här poliserna trivdes nog ganska bra ändå, tror jag, med situationen.
Ja, det var inte jättevåldsamt.
Nej, det var inte duggvåldsamt, men det skapade oreda. Det hade ju inte varit något problem om det var ute i spenaten, men nu var de som sagt mitt inne i London.
Mm.
Jag har ändå fått bilden av att det här var en enormt stor händelse när det skedde.
Ja, är det inte det, menar du?
Det var nog det i England, men i Sverige var det ju, här var ju ingen stor händelse. Och det kan ju ha att göra med att man kanske inte visste att det var Beatles sista spelning. För det var ju inget offentligt, så här, nu kör vi vårt sista gig här, utan det råkade falla sig så att det här blev det sista live-uppträdandet med Beatles.
Ja, okej. Ja, svenskarna fick reda på det här någon dag senare via något telegram liksom, i DN. Man är så förstörd idag att man får ju notis så fort ens favoritband gör någonting. Liksom.
Jo, men sen tänker jag också att en historisk händelse, det här får man ändå kalla en historisk händelse i musikvärlden, behöver ju inte vara en historisk händelse när den sker.
Nej.
Det har ju blivit en historisk händelse, framförallt efteråt. I alla fall i Sverige. För det stod ingenting i Svenska Dagbladet om det här. Det stod ingenting i DN. Eventuellt att det stod i någon kvällstidning. Men det har jag ju inte sett.
Gud, vad intressant det är ändå. Med tanke på alla evenemang som görs idag. Att där är ju liksom, det är raka motsatsen. Det är ju tugget innan. Det är uppbyggnaden av att något band eller en artist ska göra någonting speciellt. Som får mest fokus.
Jo, nej, men alltså att man trissar upp stämningen innan.
Ja.
Men då blir ju en sån här sak blir inte lika häftig då. Det coola här alltså, är ju att ingen vet om det. Och helt plötsligt så står de på... För att Paul McCartney gjorde tydligen det här för inte så många år sedan i New York någonstans. Men det läckte ju ut och det var ju så här... Då blir det så här förplanerat på något sätt.
Ja, visst.
Men det här var ju sluttampen. De släppte ju... Det sista albumet de släppte var ju året efter. Det var ju Let It Be-skivan. Den hade de ju redan spelat in visserligen. Det sista de spelade in var ju Abbey Road. Men jag tänkte på, som du sa, andra band som har gjort det här. Ja, men U2 såklart har ju gjort det här.
Just det. Vilken låt var det?
Nej, men de körde en spelning på BBC's Talk.
Ja,
jag vet inte, det var väl fler låter.
Jag är väldigt fokuserad på video. Jag tänker att det är så otroligt många musikvideor, MTV och sådär.
Ja, men du har rätt i det. De har, i en video är det...
I still haven't found what I'm looking for.
Nej, jag tror det är Where the Streets Have No Name, kan det vara.
Ja, så kanske det var. Ja. Många har gjort det hur som helst.
Många har gjort det och det är väldigt många Beatles coverband som har gjort det här. Jag har ju sett foton hemma hos min pappa. Och jag pratade med han tidigare idag och det var året 1970, så det var så alltså året efter det här när hans band stod uppe på taket till skolan i Hemse.
Alltså.
Och lirade med bandet när det var realexamen.
Ah, okej.
Men han minns inte alls att de själva som lirade hade tänkt att de skulle göra en Beatles. Utan det var någon av de yngre lärarna som hade tyckt att ni kan ju köra på taket. Så troligtvis var det någon lärare som hade hört om Beatles.
Ah.
Men vaktmästaren hade ju inte alls varit med på det här. Han stod ju i ett fönster och gapade mot dem.
Jag tänker att det är många band, lokala band så här, runt om i Sverige som under 70-talet spelade på taket bara på grund av Beatles.
Jag kan tänka mig att det var en mer avslappnad inställning ändå, trots vaktmästaren, att stå på tak, 15-åringar stå på tak och lera. Det hade ju aldrig skett på en svensk skola idag.
Nej, men jag tänker också att vaktmästaren var nog inte så upprörd egentligen. Det liksom var...
Det var inte förankrat, var det.
Ja, men exakt. Men alltså, det var mer, han gick in i rollen som vaktmästare, tänker jag. Att han var inte så arg egentligen, han gillar det egentligen. Men en vaktmästare på 70-talet ska väl ändå ryta i lite. Och...
Vi repade ju i källaren på vår gamla gymnasieskola. Vaktmästaren kom ner och skrek, lägg av! Det var det ena sa.
Bra dialog med ungdomarna.
Vi bara, va? För vi spelade. Lägg av! Det var det ena sa. Sen drog han bara. Men, hur som helst, jag frågade pappa om det var bra tryck när de körde på taket.
Ja.
Och det han mindes ju inte det. Han bara, jag minns inte. Det var nog mindre drag än när Beatles spelade.
Du som kan ljud, är det inte svårt att få till det? Med ljudet, akustiken, att det faktiskt ska låta mycket?
Ja, nu är jag ju ingen expert på ljud. Men
i min värld är du det.
Ska jag gissa? Jag tror det lät för jävligt om man stod nere.
Skramligt var det, va?
Uppe
lågt
på taket.
Och skramligt. Man hörde cymbalerna.
Ja, men uppe på taket lät det säkert bra. Där vaktmästaren stod, där lät det bra.
Lägga! Stod han och skrek.
Nej, men det var ju en annan vaktmästare.
Jo, men det gör inte alla det.
Ja, jag letade som fan för att se i tidningarna. Jag gick fram någon vecka i både DN och Svenska Dagbladet. Hittade ingenting. Däremot så stod det ju om obladi oblada.
Jag kan inte sluta tänka på vaktmästare. Oh my god. Det är någonting med det där. Nej, men det känns som vaktmästarna liksom är kvar i det gamla
Sverige.
I det gamla, trots att skola och sådär har utvecklats och att vi pratar mer dialog med ungdomar så... Det är rivigt och liksom, det blir stökigt när vaktmästare kommer, blir inte det? Det är inte så mycket dialog, eller? Förlåt, nu kanske jag, fan jag känner ju vaktmästare, jag tycker ju om vaktmästare. Alltså, gud vad rädd jag är för att trampa någon på tån.
Ja, fast det är inte bara vaktmästare, det ska vara en skolvaktmästare också. För att det krävs att det är barn och ungdomar som retar upp vaktmästaren.
Ja.
Om vi skiter i vaktmästaren.
Ja, vi skiter i honom.
Jag hittar i alla fall någon sorts söndagsintervju som en Oscar Hedlund i Svenska Dagbladet hade gjort med George Martin, Beatles producent. Det här är så himla talande för tiden också, för det står, i motsats till Beatles står han i telefonkatalogen, så det är bara att ringa. Dessutom svarar han när folk ringer, det gör inte Beatles, något som ideligen försvårar arbetet för oss seriöst arbetande kulturreporter. Alltså, vad fan... är det en skämt eller tror den här Oscar Hedlund att han ska liksom ringa upp världens mest kända popstjärnor och förvänta sig att de svarar i telefon?
Det är ju roligt att tänka att han tänker så.
Han ironisk?
Jag hoppas ju att han är ironisk. Nu måste han vara det ändå.
Det här hade inte stått idag. Alltså en journalist fattar ju att Rihanna inte svarar själv.
Ja.
Sen kan man tycka att det är tråkigt att det är så. Hade John Lennon haft en hemtelefon som var ipluggad och hade numret offentligt i en telefonkatalog?
Nej, men det gick ju inte. Det går ju
nej,
inte.
Nej, men alltså, vadå? Det hade ju ringt hela tiden. Det går ju inte.
Ja, men jag bara tänker att det ändå kanske finns en gräns om man tänker på andra artister under den här tiden. Det kanske faktiskt var ganska vanligt att man fortfarande svarade för att det fanns inte ett management bakom artisterna på samma sätt som det finns idag. Jag menar, idag så räcker det att vara med i Idol, sen så svarar du ju inte i telefon när du får förfrågningar. Ja, men det har ju förändrats, tänker jag. Det är produkter, liksom. Då kan jag ta någon annan artist under den här tiden. En svensk artist kanske faktiskt svarade i telefon. Ta Ola Magnell, om de ringde honom. Det är väl troligt att han faktiskt svarade på sin hemtelefon när han var hemma.
Jo, säkert. I intervjun så berättade George Martin om den här inspelningen av låten Obladi Oblada som hade släppts som singel i Sverige.
Jävla konstig låt, men vi kan ska prata om det.
Faktiskt just det jag tänkte göra, om hur Paul McCartney hade tagit med sig en bekant, Jimmy Scott, en nigerian som skulle spela kongas på den här låten.
Mm.
De hade träffats på någon Londonklubb eller något sånt där, står det. Låten, den går ju så här, Obladi Oblada, life goes on.
Bra.
Nej, 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 life goes on. Sorry.
Mm.
Men det verkar som att den i början gick life goes on, life goes on, life goes on. Han sjöng inte.
Okej, en upprepning.
Han sjöng inte Obladi Oblada. När Paul sjöng upp den här idén i studion så tyckte ju till exempel John Lennon tyckte att det sög. Han bara, men det här är inte alls bra. Och då den här Jimmy Scott, han höll ju typ med, vilket George Martin tyckte var jävligt modigt av en ny bekant som bara hängde med i studion. Han bara, nej, det där. Och hela låten var ju inspirerad av så här Jamaica-musik. Alltså den reggae och ska-musiken började bli poppis i England vid den här tiden. Det är ju lite baktaktskänslig i den låten och så.
Mm.
Då sa den här killen då, Jimmy Scott, nej men alltså du ska ju sjunga Obladi, Oblada, life goes on. Varpå då John Lennon blev ännu mer jävla konfys. Han bara, men exakt vad fan är du menar? Han bara, jo men livet rullar på. Och tydligen så, jag vet inte om han själv har hittat på det här eller om det är en fras på, jag vet inte vilken språkgrupp i Nigeria han tillhörde, Joande-språket eller något sånt där. Att det betyder liksom, life goes on. Det går vidare. Paul tyckte att, vad fan, det här är svinbra. Så de körde på det här.
Mm.
Enligt George Martin, står det i artikeln, han kommenterade så att han var ju ingen vidare bongospelare, den här Jimmy Scott. Men han har sagt Obladi i absolut rätt ögonblick.
Mm.
Och Paul köpte den här titeln av han.
Okej.
Okay. Ja, så tydligen nu då, 69, så kör ju Jimmy Scott runt i en Bentley och har även skaffat en privat chaufför, står det.
Åh, jäklar, vad lite jobb ändå för maximal utdelning.
Han spelar ju kongas på den här också, men den tagningen när han spelar kom ju inte med.
Nej.
Det var en annan tagning, så att det enda han egentligen gjorde var då att han sa att de skulle sjunga Obladi Oblada. Lennon tyckte aldrig om den här låten och de ville inte släppa den som singel. Och den släpptes aldrig som singel i England och USA, men i övriga världen. Så i Sverige var det en singel. Ja, och det var tydligen så jävla mycket bråk och tjafs under låtinspelningen.
Alltså.
Paul var så jävla petig hur han ville ha det. Så här. Tydligen så blev Lennon så jävla irriterad att han gick iväg, bara lämnade studien ibland. Han var så trött på den låten, han kom tillbaka, han hade rykt på och han var irriterad. Så vid ett tillfälle var han så jävla arg, så han bara satte sig vid pianot och liksom skulle spela in introt.
Ja.
Och han spelade hårt som fan, lite så här stressigt.
Mm.
Och bara, det är så här det ska låta. Och det är den tagningen som är kvar. Vi kan lyssna på den här.
Ja. Ja, men jävlar.
Man kan alltså höra att han är lite irriterad där, eller hur?
Ja.
Ja, men det var så jävla stökigt i studion. Det var bråkigt. Inspelningsteknikern Emery, han hoppade ju av. Han sa upp sig.
Mm-hmm.
Och det blev ännu krångligare för de började ju såklart dra in jävla massa pengar på den här låten. Och Jimmy Scott, han ville ju nu ha royalties för den här låten.
Ja, det räckte inte med Bentleyn liksom.
Nej, och frågan är om man ens hade en Bentley. Det kanske bara var George Martins version i artikeln. Men jag läste vidare om den här låten. Och det blev ju osämre mellan Paul och Jimmy Scott. Och Paul McCartney menade att fan, det här är bara en fras. Och det är jag tacksam för. Men du kan ju liksom inte kläma en fras. Men Jimmy Scott menar att ja, men, Han hade ett band, Obladi Oblada Band.
Vem hade Jimmy Scott det?
Ja, jag vill säga frågan, han kanske, kanske hade det efter den här låten. När han, sa så här, och, han sa Obladi, publiken svarade Oblada. Så läste jag att senare under året, 1969, så satt han i Brixton-fängelset och väntade på rättegång för att han hade inte betalt underhåll till sin exfru eller något sånt där. Så då skickade han en begäran till Beatles och bad dem betala hans räkningar. Alltså det här han var tvungen att prösa för att han inte... Det.
Hur många liksom varv ska han dra det här?
Jag vet inte.
Det står aldrig slut.
Men Paul McCartney gick ju med på att betala beloppet under förutsättning. Alltså, okej, jag pröser det här nu, men då får du släppa det här med att kräva att du ska stå med som medförfattare på låten. Och det verkar han då ha gjort, det lyste sig väl. Ja. Men det var en jävla story kring den låten i alla fall. Och de körde ju aldrig den live då, den här, eftersom de inte turnerade. Den första gången den lirades live, det var ju när Paul McCartney i Hamburg 2009 lirade den.
Okej. Okay.
Och sen har han kört den ett antal gånger på någon turné och sådär. Men det var första gången den kördes live av Paul McCartney.
Mm-hmm.
Så jag hittade ingenting om takspelningen. Men det var ändå kul att jag fick lite kunskap om Obladi Oblada.
Mm. Samtidigt som Jimmy Scott försökte kräva allt man kunde kräva i och med att han hade sagt Obladi Oblada i studion där hos Beatles, så lät det så här i Sverige. Man känner igen det där, eller hur? Be chauffören att köra långsamt för att minnena...
Var det kampanjfilm, eller?
Det var faktiskt det jag först trodde, men det var det inte. Det här var då ettan på Svensktoppen 1969, i januari.
Aha.
Family Four.
Mm.
Och de hade inte jag någon aning om, men det var ett gäng syskon som hade framgångar på 60-70-talet. Det är nämligen så här att det finns ett mörker här. Det var en av bröderna dog faktiskt i en trafikolycka. Så när jag började läsa om det här och såg att låten de låg etta med på Svensktoppen heter då Kör långsamt. Jag kopplade ju direkt och tänkte så här, här är en beskrivning av deras döda bror. Men han hade dött några år tidigare.
Men det är väl klart att de inte skulle gjort en så glad låt om han hade...
Nej, men det visste ju inte jag hur den lät. Jag såg bara alltså Svensktopplistan 1-10 i DN.
Okej, jag förstår. Ja.
Så jag tänkte, oj, jäklar. Men så var det ju inte, utan det var ju något helt annat. Jag tittade snabbt på den här listan och jag tycker den är lite spännande. Vi kan börja och nämna dem som inte är med oss längre. Nu blir det som en dödsrun här helt plötsligt. Det var inte meningen. Att gå från så här glad stämsång till
men det,
att...
Det är väl svårt, tänker jag, när det är så länge sedan.
Det är ju det.
Kan du inte göra listan med de som fortfarande lever då?
Ja, men först ska jag ta de som inte är med oss längre. Och sen så kommer jag att spela upp de som faktiskt är med oss fortfarande. Lite kort, se om du och lyssnarna kan ta vem det är. Och det här är då artister som fortfarande än idag har en karriär.
Mm.
De som inte är med oss nu då är ju... Vad jag förstod så är det... en av medlemmarna i ursprungsgruppen liksom, Family Four, lever, men de andra är döda. Sen har de haft massa medlemmar, men det är inte så intressant. De var heta här i alla fall 1969. De var bäst, de låg etta. Tvåan på listan, det är Östen med rösten.
Ja, just det.
Han gick bort 2006, Östen Warnerbring, som är ju ett namn jag ändå känner igen så där. Jag har inte lyssnat på så mycket med honom. Men det är bara... Jag försökte snappa upp lite snabbt deras framgångar. Alltså, han hade ju 40 låtar på Svensktoppen under sin karriär.
Oj.
Barbro Skinnar, tror jag hon heter. Hon gick bort här för något år sedan. Hon låg trea. Hon sjöng Nu flyttar jag från stan. Och det är ingen låt jag känner igen sådär. Och några av våra favoriter låg fyra här. Tyvärr så är då sångaren och en av frontfigurerna inte med oss längre. Men hans son har ju tagit vid där, Oscar. Vilka pratar jag om?
Sonen Oscar.
Oscar Magnusson sjunger väl numera i Sven Ingvars, va?
Ja.
Ja, de låg fyra här den första gången vi möttes. Det var också någon cover de gjorde. Nummer 5, låten med det käcka namnet Det sa prästen ingenting om. Det var Kerstin Aulén och Peter Himmelstrand. Men, ja, och Robban Broberg låg 8 ska jag säga. Väldigt brobergskt. Alla springer och försöker fånga den stora kärleken, hette hans låt. Är inte det väldigt typiskt Robert Broberg?
Ja, jag visste inte att han var så tidig.
Jo då, han var tidig. Robert Broberg gick ju bort 2015.
Mm.
Och då har jag nämnt dem som då låg på listan men som inte längre är med. Så då tänkte jag spela upp dem som faktiskt fortfarande har mer eller mindre aktiva karriärer. Se om du och lyssnarna känner igen det. Jag spelar några sekunder bara. Det här ska ni ju ta då.
Även 80-talister ska ta det, jag menar.
Det vill säga, man behöver inte ta låttiteln, men man kanske känner igen rösten, tänker jag.
Är det Siv?
Nej, det är inte Siv. Det här är en kvinna som är 91 år idag. Och hon ska få presentera sig själv här så som hon då presenterade sig i Melodifestivalen 1983. När hon var den som ledde hela evenemanget och presenterade artisterna och körde mellansnacket. 83 var ju för övrigt det året då Carola vann ju med Främling.
Mm.
Här presenterar sig den här artisten.
God afton och välkomna till årets Melodifestival som jag ska få presentera för er. De yngre av er undrar väl vem jag är. Och jag kan tala om för er att jag är egentligen sångerska. Jag är född i Arboga och bosatt i Tyskland sedan många, många år tillbaka. De som är lite äldre kanske kommer ihåg mig ifrån 60-talet. Då reste jag i folkparkerna och då sjöng jag bland annat Bröllopet och Bibis Bossa Nova. De som är ännu äldre kanske kommer ihåg Povel Ramel-skivan. Den gamla vaktparaden, den gjordes, jag tror det var 1950. Det är jag som är piccolaflöjten på den. Ja. I början på 50-talet sjöng jag också en låt som hette Bella Bimba. Är det någon som kommer ihåg den? Anders, kommer du ihåg den? Bella Bimba, Bella Bimba, Bella Bimba. Oh, nej, tack, tack, tack. Ingen musik. Jag får inte sjunga på det här programmet. Det är nämligen så, om jag sjunger så blir jag artist och då drar de mer skatt. Och det går inte ihop för mig på det här.
Ja, Bibi Jones var det då?
Jäklar du, vad det har hänt grejer med Melodifestivalen.
Ja, men det var lite härligt att titta på det där. Det var ju live liksom och det var ju en stor jävla orkester. Det var det ju ganska länge, tänker jag.
Ja, men också att det tar 3 sekunder från applåderna till att hon börjar prata.
Ja.
Idag så kör de bara på liksom. Och dessutom skulle en programledare idag skulle ju aldrig ägna 5 minuter åt att presentera sig själv.
Nej, det är otroligt märkligt.
Är det ödmjukt, ett ödmjukt grepp eller är det ett hävdande grepp?
Ja, men hon gjorde det var ju andra, tredje gången jag lyssnar nu då. Första gången bara konstigt, sen är det ju ändå lite humor. Det är väl nog tanken att vara lite humoristisk, men det är ju så jävla sekt.
Ja, det är jättesekt.
Det är det.
Finns det något så här folkbildande också? Ja, så ni vet, jag var ju med förr i tiden.
Ja, men vi tar nästa. Det är nummer 7 på Svensktoppen 1969. Vem är det här? Arrivederci. Måste man kanske vara 60 plus för att ta det här, inser
jag
nu?
Jag vet inte, men bra, det är bra. Bra tycker jag.
Mm. Den här kvinnan var ju med senast 2019 faktiskt i Melodifestivalen.
Är det Siv eller?
Nej, det du vill gärna säga Siv, det är det du har. Du får se om det är någon mer kvinna så du kan få säga Siv en gång till. Det är Ann-Louise Hansson.
Jaha.
Ja. Och hon är den kvinna som har haft flest låtar på Svensktoppen. Hon har 50 bidrag där, så att där kan vi snacka karriär och en jävligt lång sådan. Hon är värd egentligen att prata mer om, men vi tar nästa. Den sista jag vill spela upp som låg, han låg 10 här, 1969, det var den här artisten.
Blad. Marken har blom. aldrig hört.
Är det Svante Tureson?
Jaha.
Mm. Och han var väl senast ut för något år sedan och han spelade med The Boppers.
Nu ska vi se, jag tänker hur han ser ut. Han har väldigt tydligt grått hår på sidan, är flint och sen lite skägg, va?
Han är väl lätt att förväxla med Sven-Bertil Taube, va?
Nej, Sven-Bertil Taube har ju världens hårsvalg.
Nej, men vänta, nej, han var ju med Så mycket bättre, just det. Och han är ju, just det. Du, är det Ove Törnqvist kanske? Kan det finnas en likhet där?
Ja, kanske. Men Svante Tureson ser väl ut som en, ser inte han ut som en svensk Donald Sutherland?
Ja, oh, det har du nog rätt i. Han är i alla fall 83 år nu. Och för mig som är född 80 så är det ändå, det är namn som jag känner igen, det är inte musik jag har lyssnat på. Jag tycker det är lite mysigt att lyssna på hur lät det 1969. Det som slår mig är att det fanns mycket bra skit. Jag förundras över ganska fina melodier. Det är ganska mysiga och härliga låtar. Ganska bra klass på melodierna. Det är snyggt. Alltså,
samtidigt som det här känns väldigt långt bort ifrån den ungdomskultur som man gärna förknipper 68-69 med.
Ja, fast då måste du tänka på att Svensktoppen väldigt, väldigt länge, det skulle ju vara, det skulle sjungas på svenska och det skulle vara svenska artister. Det är det väl.
Och var väl, var väl en ganska konservativ institution väldigt länge. Alltså till och med när vi var små, om man lyssnade på Svensktoppen, så var det ju inte musik som ungdomar direkt lyssnade på.
Nej, men jag tänkte på det. Jag tänkte ändå att vad hade jag under 80-talet? Det var ju
du
faktiskt...
lyssnade ju på Metallica när du var liten. Du lyssnade ju inte på... Alltså en av de största låtarna när vi var små på Svensktoppen var ju De sista ljuva åren med Lasse Stefans. Det var ju inte din musik, eller?
Jag lyssnade på Svensktoppen när jag var liten.
Jo, det har jag inte sagt någonting om. Men det var ju...
För det var ju ett av få sätt för att liksom komma över ny musik och höra nya saker. Sen så hade vi Ring så spelade vi också.
Ja, just det. Och Melodikrysset.
Ja, jag gjorde en snabb check. Jag kollade liksom låtar som låg på Svensktoppen 87 till exempel.
Mm.
Och jag kan sjunga med i liksom hälften av dem direkt. Så ja, det blir ju tydligt bevis på att här fick jag liksom, det var den musiken jag presenterades för. För att mamma och pappa lyssnade bara på Dr. Hook. Och jag gillade inte Dr. Hook.
Nej, okej.
Okay. Så att jag fick liksom inte så mycket input därifrån. Jag frågade så här, ja, men bra musik mamma, Dr. Hook är bra. Vi har några LP i den där backen.
Det är inget fel på Dr. Hook.
Nej, det är inget fel på Dr. Hook, men det var där, det var kanske... Thomas Ledin lite senare. Och så var det lite Peter Lemark också när CD-skivan kom. Men det var liksom de tre grejerna jag fick. Annars var det Svensktopps melodier. Och det var inte så konstigt. Jag Fyra Bugg och Coca-Cola från 87 efter stormen av Marie Fredriksson. Dansa in i ån. Dansa in i ån av Lena Philipsson. Sjung man ju när man var 7 år. Papaya kokonöt. Kokonatt. Så jag säger det så som man sa det. Från 87.
Du måste ju lyssna på Tracks när du var lite äldre, eller?
Ja, just det, Tracks, det har jag inte ens tänkt på. Vad var Tracks? Var det lite coolare eller?
Nej, coolare, men det var ju ungdomsmusik. Det var ju P3.
Ja, och där fick man ju höra på engelska också helt plötsligt.
Bara en sån sak.
Ja. Det som är lite spännande här 2020, det är ju att några av de här godbitarna som jag ju spelade upp, de skulle kunna hamna på Svensktoppen igen faktiskt. På Sveriges Radio har man försökt att liksom uppdatera och förnya och modernisera Svensktoppen. Det har pågått några år, men förra året så tog man ju steget och presenterade ett nytt upplägg. Och det vart ju ramaskri, såklart.
Vad var det för upplägg?
Sen ett år tillbaka så har man fixat någon ny mätmetod, där har varit tjafs om, tror jag, hur man mäter. Men nu kommer man ju fokusera mycket mera på, och gör sedan en tid tillbaka, alltså streamingtjänster. Vad streamas mest? Och då kommer det innebära att en sån låt som Anne-Louise Hanssons hit Arrivederci France från 1969 skulle ju kunna dyka upp på den här listan igen.
Vadå, är det så många som streamar den? Det kan du inte.
Nej, men det öppnar ju för det, tänker jag.
Ja, fast vad?
Ja, men okej, det kanske inte är så att låta från 1969 dyker upp igen, men jag tror att Svensktoppen har något att erbjuda oss 2020 i och med moderniseringen. 10 låtar som har laddats ned, strömmats och spelats mest i all svensk radio. Jag tänker det. Jag närmar mig 40. Jag vänder blickarna mot den nya Svensktoppen. Tack.
Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det fanns en ganska lång artikel om margarin. Och det berodde på att margarinet fyllde 100 år.
Jag trodde det var äldre än så.
1869 så togs den här produkten fram.
Vi snackar smör, eller?
Nej, margarin, sa jag.
Och vad är skillnaden på smör och margarin egentligen?
Skämtar du nu?
Ja, men egentligen är det inte samma sak.
Smör är ju från kon, va? Mjölk.
Ja.
Margarin idag är ju ofta mest ifrån vegetabiliskt fett.
Ja, men det behöver inte vara det, eller hur?
Nej, det behöver inte vara det. I början så, framförallt i början, tog man i mjölk, eller ämnen som finns i mjölk för att det skulle påminna om smör. I okay. Utseende, i smak och så vidare. Men det här är alltså en produkt som jag nu har förstått har varit väldigt mycket tjafs kring. Det är ingen produkt som haft det lätt att slå sig fram. Det har varit många motståndare. Det var en fransk kemist som tog fram det.
Margarin,
nej. Men man blir alltid stressad så fort man ser franska namn. Nej, men jag får kallkåra varje gång. Nej, men han hette Hippolyte Mergemourier.
Oj, där satt du. Ja, snyggt.
Hans grundprodukt, vad jag förstår, var fett. Det var talg, det var ister, det var vegetabiliska oljor med mera. Och jag såg i artikeln att det hade varit ett stort firande. Föreningen Svenska Margarintillverkare hade haft föredrag och de delade ut forskarnas slag på Industrihuset i Stockholm. Stort jippo, trots allt, för att margarinet fyllde 100 år. Mm. Och när jag läste artikeln, då stod det också om margarinets historia och de fightarna som har varit kring det här. Till att börja med så var det holländare då som köpte upp det här patentet från den här kemisten Hippolyte Mergemourier. Och de var väldigt produktiva, startade 70 fabriker på bara några år. Och vilka var det som inte tyckte om det här? Ja, det var såklart jordbruket som kände sig hotat.
Ja.
Ungefär som med de här havredryckarna och skit.
Ja, det var ju några år sedan nu. Jäklar vad det var.
Ja, men det var så här, det här är ingen mjölk. Man får inte kalla det för mjölk. Havremjölk.
Nej, just utan. Det.
Snacka om. Ja, det var dumt. Ja.
Mm.
Och de satte ju press på politiker. Att, men fan, det här förstör ju vår produktion, vår industri. Vi gillar inte den här konkurrensen. Så vissa länder förbjuder ju faktiskt margarin. Och på olika sätt så förstörde för margarinindustrin. Mm-hmm. Det stod till exempel att i Tyskland så fick margarinet inte transporteras med de här snabba tågen. Vilket innebar att när det kom fram till kunderna eller till butikerna så var det sämre kvalitet än vad smöret.
Okay.
Och det var ju såklart lobbygrupper som försökte påverka det här. I Sverige var margarinet en del av konflikten mellan protektionister och frihandelsförespråkare. Alla som har läst historia känner till tullstriden. Alltså det var en av de stora politiska konflikterna i Sverige i slutet på 1800-talet. Där det verkligen blev tydligt mellan liberaler och konservativa.
Mm.
Där framförallt handelsmän, alltså industriförespråkarna, de insåg i betydelsen av frihandel. Alltså Sverige behöver exportera, vi behöver frihandel.
Mm.
Och jordbrukarna såg ofta det här som ett hot. För att har vi frihandel så kommer det bli billigare att köpa in jordbruksprodukter från andra länder. Det här, ja, det. Den här debatten har vi ju, alltså hela EU bygger ju på att man har tuller mot länder utanför EU. Och det pumpas in pengar i jordbruk i EUs länder för att skydda jordbruket helt enkelt.
Mm.
Är det typ hälften av EUs budget va, som går till jordbruk?
Jag har inte siffrorna sådär i huvudet.
Ja, men det är enormt mycket pengar. Ja. Och de som vill dra ner den summan är ju framförallt liberaler. Medan motsvarande bondepartier och konservativa partier kanske har varit mer av tradition för att försvara de här tullarna. En del av debatten i Sverige under den här tullstriden 1887 handlar ju bland annat om margarinet.
Okej.
För att om man då köper in billigt margarin från andra länder så kommer det slå hårt mot landets bönder.
Mm.
Men det fanns ju uppenbarligen folk som ville ha margarin.
Mm.
Vad har du hemma? Har du alltid smör på mackan eller har du margarin? Eller vad har du?
Jag har smör på mackan. Alltså, jag ser margarin som baktillbehör, va? Ja, men vänta nu. Känns som jag missar det här i hemkunskapen om jag ska vara ärlig. Smör på macka, margarin i pannan.
Ja, men du har riktigt smör på macka, eller? Du köper inte Lätta eller Bessel? Eller?
Oh, bara Bregott kan jag säga.
Bregott, ja. Ja. Men då har du smör då, ja.
Mm. Men margarin... Nej, men jag har smör. Nej, för fan. Jag går all in på smör. Smör till matlagning också. Ingen margarin. Nej. Ingen sånt där vegetabiliskt. Smör.
Nej. Men arbetarrörelsen, de gick ju bland annat till försvar mot margarinet i Sverige. Under 1900-talet så blev kvaliteten bättre. Det förändrades lite också. Det blev mer fokus på enbart vegetabiliska ingredienser i dem.
Mm.
Det står också i artikeln att det var framförallt under andra världskriget som efterfrågan ökte väldigt mycket. Även på smör. Men här blir det så här, fan, margarinet är någonting vi behöver.
Men är det inte så att margarin får ta mycket skit för innehållet? Vad är det i det här? Hur framställs det? Eller? Smör? Ja, mer naturligt det har ju varit, ändå. Det, visst, ja, vi använder det djuren varit, och allt det där. Men det är ändå naturligt. Vi har gjort det i alla tusen år. Alla tusen år, okej. Okay, bra. Bra historisk.
Ja, nej men... Det har säkert varit, jag minns också att det har varit mycket tjafs om det där. Frågan är hur mycket det har pressats på av smörindustrin, jag vet inte.
Men så här, har inte margarin ändå genomgått samma motstånd som lättsmöret gjorde liksom under 90-talet? Det var ett jävla ståhej kring vad var det här light-produkterna innehöll.
Ja, nej, men det hade väl någonting med transfetter att göra.
Ja, också. Just det. Transfetter, det var jag vet, det trendade ganska länge ett tag där.
Jävla snack om transfetter. Och jag har aldrig fattat vad det är. Jag vet inte ens skillnaden på mättat och omättat fett.
Nej, men det lärde man ju sig i hemkunskapen. Mättat och omättat, det kommer man ju inte ihåg nu. Men transfetter har man slutat prata om, va?
Det vet jag inte, jag har aldrig pratat om det.
Nej, men jag tänker sina kollegor och vänner. Alltså transfetter, vissa, det var det enda man pratade om ett tag ju.
Ja, jag vet inte. I Frankrike slog det igenom 1870-talet, närmare bestämt 1870-71, när Paris var under belägring, för att tyskarna belägrade Paris, efter, de var i krig då. Då var det väldigt svårt att få tag i smör, margarin var det enda som stod till buds. Och sen dröjde det ett antal år innan det kom fabriker till Sverige, men på 1880-talet så fanns det margarinfabriker i Sverige. Men de försökte verkligen stoppa det även i Sverige. Det var ju inte bara den här tullstriden i Sveriges riksdag, utan jag såg att man gick så hårt mot de här margarinfabrikanterna att man lyckades få Kooperativa förbundet, alltså Konsum, att inte ta in margarin i butikerna.
Mm-hmm.
Och det störde ju arbetarrörelsen. För att det var ju någonting som arbetare tyckte de hade råd med och ville köpa.
Mm.
På 30-talet, när sossarna och bondeförbundet gjorde upp i det som kallas för kohandeln, när de gjorde upp om regeringsmakten, så var ju margarinet där också.
Ja.
Det bondeförbundet bland annat fick med för att de samarbetade med sossarna, det var ju att det kom en margarinskatt.
Okej. Det har tjafsats om många grejer som man inte tänker det har tjafsats om.
Ja, nej, men den fick de med sig där, bondeförbundet. Och jag tänker så här, idag då när Centerpartiet agerar något sorts stöd för sussarna som vill besitta regeringsmakten. Det är ju knappast smör, eller det är ju knappast margarinskatt de dealar med, utan det är ju så här, förändra LAS, ändra turordningsreglerna där och alltså arbetsmarknadsfrågor, klassiska boendefrågor existerar ju inte i regeringsförhandlingarna.
Nej.
Det är klart att de gynnades väldigt mycket av att det var skatt på margarin, för då kanske folk köpte smör istället. Mm. Samtidigt så förbjuds margarinreklam där man anspelar på jämförelse med smör.
Ja, precis som havremjölken då. Ja,
ja, där har du Oatlys, den grejen. Mm. Så det har ju finnas liksom starka krafter att ja, men kommer det något hot här som stör jordbruket, då är vi där och försöker reglera på olika sätt, för att konkurrensen är inte, alltså konkurrens hylles ju ofta idag bland de flesta partierna, men Centerpartiet är väl definitivt ett parti som förespråkar en fri marknad. Men här blir det lite svårt för att jordbruket ska skyddas.
Jag bara tänker på köttfria köttbullar som jag hörde reklam för nu. Leif Mannerström gör ju någon kampanj nu. Han har ju skapat några köttfria köttbullar. Det där kan jag tänka mig. Där kan det bli lite tjafs. Får man kalla det köttbullar om det inte är kött i?
Ja, jo, fast det har ju redan börjat där, va? Det är, ju, är det EU eller är det i Sverige där det är diskussion om huruvida man får kalla vegetarisk korv för korv?
Ja, ja, det har vi. Precis.
Jag vet inte hur mycket margarin det säljs idag. Jag tror att det säljs ganska mycket margarin, för jag tänker att många vegetarianer och veganer köper väl kanske mycket av de här produkterna.
Mm.
Och sen är de billigare också. Så det, ska man slå en bearnaisesås så är det väl ingen höjdare kanske. Men jag menar, bakade buller, jag tror inte de flesta märker någon skillnad. Dessutom är det så att alltså, köper du kanelbullar idag så är det nästan alltid vegetabiliskt fett. Det är liksom om du köper Pågen, som de här stora producenterna. Det är ju billigare, så de tjänar mer pengar på det. Dessutom så de får en bredare kundkrets om de gör det på margarin. Men vet du när margarinet gick om smöret?
Kan det ha varit 70-tal eller?
1955.
Aha, okej.
Okay. Så det tog inte ens 100 år sedan det var margarinet i kapp.
Nej, jag tycker det är kul att du nämner korv. Jag tänkte prata lite om korv, inte så jättemycket. Men jag har fyra saker som du förmodligen absolut inte visste om korv.
Mm.
Då är det så här att vi tar oss tillbaka till 1904 i St. Louis och där serverades varmkorv. Och visste du, Thomas, att när man började servera varmkorv så fick man låna vita handskar för att kunna hålla i den varma korven. Man hade alltså inget korvbröd.
Jag visste ju att man inte hade korvbröd, men då brukade man åtminstone få en liten sån här hård, är det papper eller plast? Det är otydligt ämne.
Mm, lite så här bakplåtspapperkänsla.
Exakt. Mm. Exakt det materialet. Fick man väl en liten, det är egentligen bättre. Vad fan, brödet är ju värdelöst. Man, det är ju korv.
Nej, alltså. Är det det? Jag gillar kombon. Men i alla fall så i början här 1904, då fick man låna vita handskar. Men det där blev inte så jävla bra, för det var ett jävla svinn av handskar. och, jo, men så är det ju.
Jävla dum idé.
Och kanske är det så att först innan brödet introducerades så kanske man hade den här som man fortfarande har idag, runt en ganska onödig grej. Varför lägger man korven och korvbrödet i den här liksom bakplåtspapper-grejen? Den är ju helt onödig. Skitsamma, det var inte jag skulle säga. En annan sak du inte visste var att det var en tysk immigrant som öppnade det första korvståndet 1871 i New York.
Nej, det visste jag inte.
Nej. Och varm korv har
1871, det var så när margarinet slog igenom i Paris när tyskarna anföll fransmännen.
Kanske har den koppling, jag vet inte. Visste du att Neil Armstrong och Buzz Aldrin Jr. mumsade i sig varsin varmkorv på månen 1969, det året vi pratade om här?
Nej, det visste jag inte heller.
Vet du hur lång världens längsta varmkorv är?
Aha, det är en Guinness rekordboksgrej. Jag menar, jag vet fan. Jag menar, så hur jävla lång gör man en korv för att hamna med i Guinness rekordbok?
Ja.
Hur många har försökt? Ja, men den är ju ett antal meter. Alltså. Är den 10 meter?
Den är nästan 20 meter, 19,9.
Ja.
Okej, fyra saker du inte visste att du ville veta om korv. Eller någonting, men det jag ska ta upp nu är att få en beskrivning här. Det har hänt en grej i Solna. Och det är så att en psykolog har beställt en varm korv i en korvkiosk i Solna.
Mm.
Han fick en grillad korv Inte en varm korv.
Jag gissar en varm korv är en kokt korv. Eller, ja.
Jag antar det.
Fast en grillad korv är också varm.
Så är det ju. Det här leder till då är då, för det första så fick han betala 20 öre mer än vad som stod på prislistan för varm korv då. Och då blev det ju, som det kan bli, en ganska häftig ordväxling mellan kunden och kioskägaren om vad som menas med varm korv. Har du varit i någon sån här situation när det blir laddat i korvkiosken och man känner så här, va? 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 Grejen är att när psykologen då märkte att den grillade korven också var kall, blev han ändå mer missnöjd såklart, för att han skulle ju ha en varm korv. Och då berättar ju han det, och det har han ju rätt som kund att göra. Kunden har ju alltid rätt, tänker jag. Men då blev den 28-årige kioskägaren arg och slog psykologen.
Oj, vad är en snyting eller?
Det spårar ur totalt. Det blev misshandel av det hela.
Men herregud, det här är alltså samma tid som justitieminister Kling försöker införa 6 månaders fängelse om man gör en rörelse som liknar en boxares ringen.
Ja, så ska man lägga till då att när kioskägaren, han mådde nog inte så bra. Och det kan man väl redan nu förstå så att den där varma korven som var kall kanske inte ska leda till en misshandel. Han hade tidigare här, om det var en vecka tidigare i alla fall, så hade han faktiskt misshandlat sin fästmö också.
Okay.
De hade grälat på en restaurang i Stockholm och sen hade han i farstun till hennes bostad, han dunkat hennes huvud mot stengolvet och sparkat och slagit henne. Han står ju åtalad då för misshandel vid korvkiosken och mot fästmön. Trafikbrott också, olovlig körning och rattonykterhet.
Nej, men det här blev så, det blev slog bakut i huvudet på mig för att jag tyckte att det här var så trevligt och roligt ämne. Så liksom är det värsta jävla aset.
Ja, han fick fängelse i 1 år och 3 månader och sen lite böter på det. Bortsett från tragedin i att han misshandlar sin fru, självklart. Det kan man inte på något sätt, det ska man inte skämta bort. Det är aldrig kul. Men att man börjar slå någon annan på grund av en varm korv som är kall.
Det finns mycket humor i det.
Det finns ju väldigt mycket humor i det. Den här människan behöver ju hjälp. Det är det första jag tänker. Och att det finns bakomliggande orsaker till att det blir en misshandel här. Nu är du helt fel människa, tänker jag, att prata med ilskan. För du blir ju sällan arg och förbannad. Och blir du det så är det väl en inåtvänd ilska. Alltså passivt aggressiv. Men
passivt aggressiv.
Nej, men har jag inte rätt? Jag är ju också väldigt mycket så.
Ja, men det har du rätt i.
För att avsluta, nu kör vi lite bara så här. Nu hjälper vi varandra här. Vad har vi för strategier för det här? Vi har känslor, vi är människor, ibland känner vi ilska, vi går och bär på saker. Skriv av dig, ta ett papper, ta en servett, ta en skrivbok eller vad som helst. Uttryck dina känslor, vad känner du? Få ur dig skiten. Skriv ner det bara.
Hade det funkat att han skrev av sig på några lappar? Alltså det här krävs ju...
Nej. Jag säger inte att han... Men han kanske hade mått bra av det här då. Han måste hitta ett kreativt uttryckssätt. Han kanske ska börja måla. Agera i teater, rita, skapa.
Du ska väl slå ner sina motspelare där på teatern också. Ja.
Kanske. Ja, men helt ärligt.
Han skulle bara buras in.
Nej, men det tycker jag är en tråkig människosyn. Den här människan, kioskägaren, han kanske måste släppa ut känslorna som ett barn. Gråt, skrik och skratta. Inte i situationer, det är det han ska undvika. Han ska inte hamna i de här situationerna. Han ska inte spöa på någon bara för att de börjar tjafsa om att en varmkorv är kall.
Nej. Jag ska tänka på det när jag kokar inombords nästa gång.
Ja, gör det. Hitta sätt, hitta strategier.
Ta hand om er, vi hörs snart igen.
Tack.
Hejdå!
Hejdå! Fuck, ja det...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.